Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vad då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Varmt välkomna till podden Inte din morsa. För första gången på hela sommaren så sitter vi i en studio.
Det är underbart.
Och Ann, innan vi drar igång så har du är liksom, du är så fnissig här och så glad och så galen. Nu ska du visa en bild på en mycket känd persons, vad ska man säga?
Limpa.
Nedre delar. Limpor. Ett, kan vi säga, hur har du kommit över den här bilden?
Jag har fått en skickad av en gemensam väninna till oss. Men vet, man får en bild skickad, det är ju som att man får en omvänd dick pic av liksom några av sina bästa kompisar. Mm. Jag tänker apropå att Ellen Bergqvist, hon stämde ju sin. Hon la ner en hel, hon fick en dick pic, satt och ammade. Mm. Blev så jävla förbannad, la ner en hel helg på det där. Fick det bekräftat av hans polare på Facebook att det var han som liksom stämde honom. Det tog ju såklart typ 1,5 år. Och nu så fick han betala skadestånd. Och då hände någonting som jag tror ligger till grunden för att allting har gått åt helvete efter MeToo. Mm. Det är det där att när det går en liten tid, då tycker vi synd om människor.
Mm.
hon var så här, nu kändes det ändå så, nu tyckte jag nästan lite synd om honom så här, att det var så långt efteråt. Kan du känna igen dig i det?
Jag tror att tiden har ju den effekten på oss att så här, du blir upprörd över någonting, det händer. Och sen i takt med tiden så lindras det där och mattas av. Och så tycker man liksom inte att det är så jävla farligt på något sätt. Det är det tiden gör med oss. Alltså tiden läker alla sår. Den klyschan stämmer ju för det mesta i alla fall. Och sen är det klart att det finns kanske grejer som är helt fullständigt oförlåtliga eller som skapar postdramatisk stress till exempel, som man aldrig kommer ifrån eller aldrig kommer över och aldrig kan förlåta. Men det mesta, jag skulle tro att en dickpics omskakande effekt så att säga avtar ganska snabbt liksom.
Ja, men kom du ihåg? Jo, men jag och Anita fick inte det också. Eller var det Josefin Crawford? Vi fick ju samma dickpick, två stycken. Den ena var en Nopedoni doppad i vit färg. Och sen så några minuter senare fick vi en penis doppad i svart färg.
Trevligt. Här,
the chess penis. Typ. Eller vadå?
Men gud, vad ska man säga, fantasifull grejen då. Och så hålla på och sladdra med färger och grejer.
Kreativ dickpick. Men sen är det ju så här att jag har ju några kompisar, jag ska inte säga någon annan, som är så här, men gud, det är ingen som raggar på mig längre, ingen som har skickat en enda jävla dickpick, send it over. Så det blir också, det är lite som med mensen nu, ja, men eftersom jag närmar mig 50 så vet jag att den kommer försvinna inom ett par år, och nu tycker jag om den så mycket. Varje månad kommer och säger så här, nu måste mamma köpa tamponger och nu är det mens liksom, nu kan jag bli på smällan typ. Yeah, right? Att det är lite så här att när man har det liksom i överflöd, som Ellen, hon är ju så här 30 och jättesnygg och syns i media, det är klart att hon får mycket dickpics, men när det börjar avta så här, att ingen kanske raggar på en på krogen och så här. Nu märker jag också när man är ute på krogen och någon raggar på en, så tycker man också att det är ganska kul. Alltså kanske mer så här, juhu, det går fortfarande. Alltså förstår du, ja, man tar inte så mycket som så här, hejsan. Att man ska liksom vara ett objekt. Man är mer så här, ett glatt subjekt typ. Alltså.
Ja.
Nej, men det är lite som att hela den där övre så här, lilla, vad ska jag säga, topp av att det ska vara så här ett massivt sexuellt spel. Det är bara så här, hej, vi är glada, vi är ute och dricker lite champagne, vi flörtar lite.
Fick lite uppmärksamhet, ja. Man blev sedd, kul.
Ha det bra typ. Ja. Ganska skönt.
Men jag håller med. Men fan vad roligt att du säger det där med mensen. För att jag funderade på det. Alltså det är ju någonting med Instagram som jag tycker är så fantastiskt. Och det har vi liksom lyft massor med gånger. Att det finns massa konton och massa content eller innehåll som man aldrig fick se till livs via typ tidningar som Veckorevyn och annat som vi hade då. Att hålla till godo med när vi var unga. Det var ju liksom den media som fanns.
Så gör salladen smalare. Min kalori i salladen. Ingen dressing.
Men hur som helst, så i Veckorevyn stod det väldigt lite om mens och reproduktiv hälsa.
Uh-huh.
Och det förpassades ju till typ sex- och samlevnadsspalt, I don't know. Men det var liksom absolut ingenting som, fast det borde ha varit ett ämne som, och jag kommer ihåg att de hade så här specialnummer, då tyckte man liksom att Veckorevyn var så här, gud vad de är liksom, fan vad moderna de är som så här lyfter det här.
Samhällsutbildare.
Ja, wow. Mm. Men nu finns det ju här överallt och vi följer ju en massa konton. Och framförallt så följer jag Vulvrin Kos.
Jo, vi vet.
Ja, och hon är ju en mästare på reproduktiv hälsa. Och helt plötsligt så, efter att ha följt henne liksom i ett halvår, så kan jag ju allt om menscykel. Lutealfas och, vad fan heter den andra fasen? Ja, men liksom allt om så här fertilt sekret, om blödningsdagar hit och dit. Och jag bara tycker att det är så här, så deppigt att jag är nu 43 år gammal och kommer typ, jag är ju för fan inte ens fertil särskilt länge till.
Du bara pärlor försvin.
Men bara, vad kul att jag fick reda på allt det här nu. Mm. Nej, men jag är så irriterad på det, och att det är så här också första gången som jag verkligen är helt sams med min kropp, med att vi är menstruerande varelser och liksom är det en stor del av livet. Och det är så här nu när jag typ snart ska bli av med skiten, eller skiten, men bli av med den här väldigt stora delen av kvinnors liv, bli av med mensen helt enkelt. Och nu bara, aha, vad sjukt. Nej, men det är jätteirriterande tycker jag. Att man inte har lyckats fostra och utbilda flickor och kvinnor. I välfärdslandet Sverige, som sägs vara världens mest jämställda land, så är det ändå så här, så jävla många unga som går runt. Och jag tycker hon, framförallt så gör hon ju ett strålande jobb. Inte bara Wolverine, utan Asabia Britton också, som jag följer. Och jag har ju börjat följa massor med såna här konton som är bara helt fantastiska, där man också får reda på att så här, men gud, nej, om man nu har så här grym PMS eller olika typer av hormonella obalanser, ja, men då går man till en gynekolog. Och Wolverine Kos är ofta i diskussioner och olika debatter med då gynekologer. Hon värjer ju inte för att ta debatten, så att säga. Hon har ju också fått ganska mycket kritik att hon uttalar som saker trots att hon inte är utbildad varken barnmorska eller läkare.
Och att hon tycker det finns inte tillräckligt med evidens.
Nej, men jag tycker hela tiden att hon verkligen bemödat sig om att ange källor, att hon liksom, hon tittar ju på hela världens studier som görs, och hon utbildar verkligen om reproduktiv hälsa utan att ha några så här kommersiella tankar bakom det, vilket jag bara, wow. Hur som helst så är det ju då en gynekolog som brukar sitta i fyran, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men hon är faktiskt, hon säger det själv, nej, men vi har misslyckats. Vi har liksom, vi idiotförklarar typ kvinnor som kommer. Mm. Både så här, när man kommer på MVC eller BVC eller till liksom gyn första gången, så är det som att man så här pratar med kvinnor som att de inte skulle vara intresserade av vad som händer med deras kroppar, utan det är så här, ja, du har lite PMDS, här får du ett piller i stort sett. Inte så här, vad är det som händer i din kropp som gör att du får det här, eller endometrios. Jag menar, hur mycket kompisar som helst som har massor med olika typer av diagnoser och som äter massor med hormonpreparat för att då balansera upp det här. Och som aldrig har fått ett kostråd, som aldrig har fått tipset att typ sluta stressa eller se över sin livssituation. Eller som har fått det berättat för sig att liksom livets alla områden påverkar menscykeln. Att man liksom måste så här sätta sig och fucking scrolla Instagram för att lära sig de grejerna. Jag tycker att det är ett stort fucking misslyckande faktiskt.
Men jag läste också några läkare som skrev såhär, i framtiden kommer ingen längre ha mens. Alla kommer ta piller för att ta bort det.
Typ. Men som att det skulle vara så ett eftersträvansvärt.
Det är lösningen. Men har inte du käkat hormon, eller har inte du haft hormonspiral någon gång?
Nej, alltså jag åt ju p-piller när jag var mellan 16 och 20, eller 16 och 18, och har aldrig varit så deprimerad som då. Vad kul att min mage kurrar idag igen.
Nej, då måste vi stanna. Jävlar vad många DM jag fick. Så här. I ungefär en kvart man bara, så låter kul. Som ett flygplan.
Ja, men det är sjukt att jag la ju min padda på magen. För jag låg ju då. För jag var så sjuk förra veckan.
Det
så
fattade
så
det var liksom, inte jag.
I'm so sorry for that. Att ni fick höra detta. Nej, men jag åt p-piller och blev sjukt deprimerad. Så fick mamma blodpropp. Och min moster dog ju faktiskt till följd av en blodpropp i lungan. Och då var det ju bara raskt av med alla hormonpreparat som gick att få med östrogen. Och då hade jag ju minipiller att hålla till godo med. Som inte funkade särskilt bra. Jag blev gravid hela tiden, höll jag på att säga. Nej, men i alla fall 3 gånger trots minipiller. Och sen hade jag ju spiral. En vanlig kopparspiral under många år. Som jag bara, yes, nu har jag hittat det bästa. Men sen fick jag ju kopparöverskott. Det är en annan så här, jättevanlig kvinnokomma. Som
det finns tror jag inte många vet någonting om.
Nej, men det finns en stor grupp på Facebook som heter kopparöverskott. Och det här är också så här, många läkare som vill galen förklara kvinnor som får olika typer av symptom av sin kopparspiral. Och säger, nej, det finns ingen evidens bakom det här. Och det här är helt hormonfritt och helt oskadligt. Men det är alltså en kopparspiral som vi sätter in i livmodern. Och den gör ju liksom miljön i livmodern så pass, vad ska man säga, obekväm så att spermierna dör. Så det är klart att kopparn har en ganska trist effekt i våra kroppar. Och jag mådde skitdåligt på olika sätt. Framförallt fick jag väldigt mycket ledsmärtor. Och sen tror jag faktiskt att min sköldkörtelproblematik började med det. För att det liksom fuckar upp alla mineralbalanser i kroppen. Zinkbrist och ja, men det är fanans moster. Jag plockade ur den där spiralen och sen fick jag liksom livet åter på massa olika sätt. Så var det faktiskt. Och jag säger inte, jag vill inte hävda att det är så här för alla kvinnor. Och det finns alldeles för lite evidens. Men att bara så här avfärda kvinnors vittnesmål med att nej, det finns ingen evidens som styrker det. Nej, men för fan, gör en studie då. Jag hatar att höra det. Att kvinnor skulle vara så här gnällspikar eller liksom... Ja, att man skulle ha någon jävla hittepåsjuka. När det egentligen handlar om att vetenskapen, precis som vi var inne på förra veckan, har glömt kvinnors perspektiv i så jävla många år. Och att det inte har gjorts fler studier på kvinnlig reproduktiv hälsa än vad det har gjorts.
Nej, men jag tänker också så här, klitoris liksom. Som var det en kvinna, en forskare från Australien som så här konstaterade 1997... att det var liksom bara inte en liten knopp, utan det var så här, 1 miljard nervtrådar in och bakom och G-punkter bla 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 bla. Det var så här, jaha. Det är så här, det vi ser på kvinnan, that's what you get. Mm. Och därför blir det också så otroligt svårt med alla kvinnor som lider av de här olika hormonella. Jag och Anita är ju med i en edit-avsnitt.
Mm.
Där vi pratar om PMS och Jessica Wahlgren är med och Hanna P och sådär. Och nu tycker jag att jag ändå liksom, ja, jag har ju några dagar där innan liksom PMS och efter. Men många människor som vår frisör till exempel Giselle, nej men hela hennes liv.
Ja, men visst har ju Giselle och Rickard, hennes man, Rickard Olsson för övrigt... Kan vi namedroppa? De har startat en podd om just hennes PMDS. Hur den påverkar deras parrelation väldigt mycket. Och den heter ju Relationscykeln. Där de bjuder in olika gäster och lyfter det här problemet. Fantastiskt ju.
Men fantastiskt. Men det är så roligt. Eller det är inte alls roligt. Men jag och Mattias har ju varit med i den podden. Och då var det så att vi pratade 20 minuter liksom själva. Jag och Giselle. Och så pratade... Rickard och Mattias då. Och det är ju verkligen så att så här, det kantas av svår rädsla för många män när deras kvinnor hamnar i det här. Just för att det finns liksom ingen rim och reson. Det är som att man måste skriva de här replikerna i sitt manus om liksom, i det här mörkret. Man kan liksom inte stå utifrån och sen säga så här, men nu är det galenskap, du vill inte hoppa från en bro, du har inte slutat
vara kär.
Nej, men ändå så bara, det är liksom en galenskap. Det är som att liksom hamna i någon manisk, det är otroligt starka krafter. Så att, han har berättat att han har sin overall, typ så här, PMS-overallen, att han säger, när det blir för galet, då ger han sig typ ut i skogen. Och då blir hon ännu mer, det blir kontraproduktivt, då blir hon ännu mer rädd för att bli övergiven då för det här. Och han klarar inte av att vara kvar. Och sen så bara fortsätter. Allt från så här att hon blir svartsjuk, undrar vad fan han håller hus. Men du vet...
Men det är väl det som är så... Det tycker jag sammanfattar väldigt mycket all typ av psykisk ohälsa, om man nu får lägga in PMDS, även om det faktiskt har ju en högst fysisk orsak. Men det skulle jag tro att mycket, till stor del av all illamående psykiskt har också. Alltså fysiska förklaringar, att det är liksom en helhet förstås. Det är det som är så himla obehagligt tycker jag. Man har en partner som har någon form av liksom psykiskt dåligt mående, att det är så svårt för personer som mår dåligt att titta på sig själv utifrån och bara säga så här: nej men nu är jag deppig, eller nu har jag ångest, eller nu har jag PMS, så att så här, ta mig inte på allvar, utan de tror ju själva, det är ju som att det mänskliga psyket hela tiden försöker hitta förklaringar till att man mår dåligt. Och då blir det ju gärna så här: det är relationen, det är så dåligt mellan oss.
Precis.
Det är liksom så jävla dåligt. Det är därför jag mår dåligt. För att du är liksom, du har inte tittat på mig här nu. På hela kvällen.
Nej, jag vet.
Eller du liksom pratar inte, du är tråkig. Du är så här, man försöker hitta svaret på sitt dåliga psykiska mående inom den närmsta kretsen oftast. Vilket ju blir så jävla utsatt för den som är anhörig.
Ja.
Och är man stark då som anhörig och kan liksom stå där ute och bara säga så här: ja men tyck vad du tycker, vi avvaktar några dagar med att göra slut och skilja oss, vi hörs liksom 3-4 dagar, jag drar fiska nu, hej då, Men det orkar man inte alltid.
Det kräver ju också ganska mycket av ens partner. Jag tänker om Mattias typ så här, 2 dagar i månaden är så här, det är kört nu, spelar ingen roll, jag orkar inte längre, det finns aldrig bla bla. Nej, men det är lugnt, älskar. Du känner inte så på riktigt. Det är bara liksom din snopp PMS typ som talar. Men jag vet inte. Man måste, som du säger, vara väldigt stark. Och det är väldigt starka krafter här. Och liksom, du vet, allt från att man gråter till att man kastar grejer. Vissa blir liksom aggressiva hit och dit. Och då ska man sitta där som en buddha eller läsmän och säga, ingen fara. Du känner inte så här egentligen. Du hatar inte mig. Aj, du kastade inte en grej på mig egentligen. Du. Det kanske skulle finnas så här, alla mäns PMS-hus. Man kunde få sitta in några dagar i månaden och så här, snacka ut typ.
Ja, men samtidigt så här, det här är, vi har ju faktiskt varit inne på det här förut. Det känns lite grann som att vi, det här är måndag hela veckan. Det känns som att det var exakt ett år sedan vi var inne på så här PMS-viben. Men det finns ju lite olika angreppssätt. Vissa då feminister vill ju, eller feministiska strömningar vill ju att liksom PMS:en ska så här, jag menar, att det ska skrivas kalendrar på arbetsplatser, att man typ ska få ledigt och att man så här, liksom, så här, att ens pojkvän ska skaffa någon jävla app för att hålla koll på en och så här. Men en annan del tycker ju liksom att så här, men vad fan, ta och så här, shape the fuck up liksom. Och jag vet inte riktigt, jag står väl någonstans mitt emellan, för jag tror att man kanske inte alls, de flesta kvinnor tror jag verkligen har försökt att shapea upp och så här, göra någonting åt det. Det ligger på kvinnans lott att göra det. Det är så här, väldigt få kvinnor som pallar med och går runt och vara så här, avvikande monster. Och även så här, tycker jag, i könsmaktsordningens maskineri så är det ju väldigt oacceptabelt att kvinnor så tar den typen av plats och är så jävla besvärliga och bökiga. Men samtidigt så tycker jag att Wolverine Kos, Jenny Kos, har en, så här, ett bra take på det, att så här, det är liksom inte normalt att må så där dåligt. Nej. Det finns liksom en anledning till att man har en galen PMS. Oftast har man östrogendominans eller att det är någon typ av hormonell kajko liksom, och att det finns massa grejer man kan göra åt det för att lindra PMS. Som inte innebär att man ska så här, avstanna ägglossningen med hormonpreparat eller liksom,
eller ta en whisky som min mamma kommer ihåg. Jag hade sån mensvärk under tonåren. Det var så här, jag kan inte ens minnas att jag kan känna igen den smärtan från något annat. Inte ens, kanske verkar.
Ja, verkar.
Ja, den, alltså, men så här, det hugger i magen. Du mäktar inte stå upp. Du är liksom...
Man måste ligga i fosterkärn.
Ja, du börjar nästan kräks på grund av smärtan. Och sen mamma sa, det kanske hjälper med en whisky. Så 13 år. Man bara... Kom ihåg hur jag låg där nere i Farsta strand i vårt radhus. Där nere på nedervåning så var det en sån här, du vet, 90-talsmatta. En sån här liten urtvättad lila, och så låg man och tittade på den så här, som att den skulle på något sätt kunna rädda en. Är helt vedervärdigt, helt vedervärdigt. Ja, där på det sättet är det skönt. Men jag tänker också, den besvärliga kvinnan i återkommande historien, att hon är ifrågasatt om det här verkligen är sanning eller om det är en väg ut ur ex-relationer, ex-situationer och sådär. Bland annat hysterikan då liksom. Vad ska man säga? Uttråkade överklasskvinnor som inte fick knulla. Det är kort sammanfattat.
Och, eller alternativt tror jag också hysterikan att så här, liksom kvinnor generellt som ska så här, ramas in i så jävla tajt ram. Och också så här, knulla med människor som man inte vill knulla med. Förstår den grejen att så här, du ska giftas bort typ med någon jävla konvenansäktenskap. Ja. Och så här,
förlåt, han var också 37 år äldre och har liksom... Ja,
nu måste du knulla honom, för nu ska du skaffa ett barn, för det är liksom din enda uppgift.
Och han har så här liten hängskinnröv och dålig andedräkt och ruttna tänder.
Oh, oh,
du kan ju också tänka dig liksom hela historien hur gubbarna stank.
Ja,
nej, men inga edukolon, inga så här ruttna inga tänder, någon liten kistoff på Lunapodoni.
Nej, men sluta.
Nej, nej, och sen så här 18, ung, råhet. Nu ska du knulla med Leffe Bakelse. Han är, liksom, han är 67, så här, men annars dör du typ. Eller så får du bli prostituerad.
Ja, och det är liksom inte läge att inte bli gravid. För då är det kört också.
Då är det så här, kan du också bli prostituerad eller dö.
Typ. För då kan du liksom så här, då är det typ helt legitimt att skilja sig från dig. För att du var så här frigid och inte kunde liksom ordna avkomman till arvet. Nej men så jävla vidrigt. Och det, jag tror att typ stor del av kvinnlig historia har handlat om posttraumatisk stress. Alltså rädslan för sexualitet överhuvudtaget, att få den så jävla hårt kontrollerad. Jag har funderat så jävla mycket på det. Och det apropå också att så här, följer mycket roliga konton med så här, Mitch Goebel, han är konstnär. Jag tror jag började följa dem här för att jag, Malin Mitch Berghagen Goebel. Typ så här, likade någon eller postade någonting, repostade någonting från dem. Sally Mustang heter tjejen och Mitch Goebel heter killen. Det här låter ju liksom som så här fantasinamn.
Fan, jag vill heta Sally Mustang.
Ja, och Sally Mustang är, de är ju ett åsipar som är så här råflummiga, håller på jättemycket med yoga och han är konstnär och målar mycket så här flummiga saker. Och de har också skapat liksom en hashtag som heter Sex is Art. Och de har ju då kurser som man kan joina, nätkurser som handlar väldigt mycket om så här tantra sex, men de har ju en egen take på det där att liksom, ja men de vill skapa en alternativ typ av så här sexualitet. De vill bejaka sexualiteten fast inte liksom den här mainstream porrsexualiteten som gör sig gällande överallt.
Får jag läser lite från deras hemsida? Man går in då på deras hemsida sallymustang.com. Ja. Jag tror det är bra för de flesta nu när det är höst, man är irriterad på sin karas look eller sin tjejas look. Caress, massage, neck bites, oral sex. He says I love you as he enters you. Sunlight dapple dancing over my naked body. A moan escapes my lips. I'm just going to let myself go. Passionate, wild, dangerous love. Our sex artist website is filled with erotic pleasures and curiosities. It is complete sexual adventure. We offer free real life erotic stories along with a photo gallery. Curated and written by yours truly and Mitch. We have a play shop filled with crystal vans, toys and accessories for the bedroom. La la la. Och så är en massa bilder, väldigt fina bilder. Han har hatt och är naken och hon står liksom lite så här.
De är, ja, det är liksom fint. Två urvackra människor.
Ja, ja, ja.
Och man har ju fått följa deras kärlekshistoria liksom, som är så här extremt passionerad och härlig. Men framförallt så tycker jag, alltså det här är extremt cheesy, det hör ju liksom. Men framförallt så tycker jag om att de så här lyfter sex på ett helt annat sätt liksom. Att det inte handlar om liksom det här porrskadade samhället, utan de är ju sjukt mycket inne i så här, dels den här, hon skrev någonting här om dagen liksom om så här, varför de alltså så här, att sex är en sån otrolig intensiv upplevelse för många kvinnor och säkert också för män, men att man typ har glömt bort det, så att så här, män liksom kan frikoppla sexualiteten från relationen på något sätt. Och hon skrev någonting om det som
det
jag
kan
kände,
jag med för sig.
Nej, men det kan inte jag.
Nej, jag
och jag brukar säga det till
det.
Micke, jag bara, men jag är ledsen så här, var otrogen, så det är liksom inte läge för mig att vara det, för jag kommer bli kär i någon då. Jag kommer bli det. Jag blir kär i dem jag har sex med. Det har, så har det varit. Jag har typ haft några one night stands i mitt liv och det är inte för mig, kan jag säga. It's not for me. Jag går inte igång på det. Jag bara tycker att det är så helt utomkroppsligt bizarra upplevelser. Bara så här,
men hur försöka, menar du, aldrig tyckt liksom att det har varit härligt med ett one night stand?
Aldrig.
Men vad är det som har hänt då? Du har varit på krogen, du har blivit uppjaggad.
Men jag
har så här
försökt, ja.
Och då bara såhär, gud, nu är jag en guldfisk i typ som simmar omkring och ser en såhär naken man.
Men jag tänker så här, och jag känner mig verkligen som att jag är... Nej, men jag är nog absolut inte representativ. Och jag säger inte att det här är så här, att det här är någonting som är normalt eller onormalt.
Nej, men du
heller.
Säger att du blir kär olika. Om du ligger med någon, men det kan du inte.
Men eller jag skulle snarare säga så att jag ligger med dem jag är kär. Jag vet inte vad som kommer först, men för mig är det där verkligen helt.
Men det var ju inte så att du dejtat Michael i typ 3 år innan ni låg under trädet.
Nej, fast vi låg inte första gången, men jag har ju legat med killar första gången och blivit kär i.
Ja, samma så, kväll. Så är jag också lite. Så ja. om jag väl ligger och gillar dem.
Då blir jag ihop.
Men jag har också legat med väldigt många.
Men du har också varit ihop med många.
Det är sant. Så det är inte så många som jag har haft one night stand med.
Även om det bara är 3-4 dagar.
Nej, men jag har inget problem med det. Jag kan tycka att det är väldigt härligt att bara köra så här, det knappfri.
Längtar du inte efter killen sen då? 2 dagar senare.
Jag kan tänka lite på han, men sen, nej. Nej. Jag kan bara tänka så här, jag kan få liksom ett hugg i underlivet så här, för fan vad härligt det var. Vad het han var, vad bra han var på att kyssa. Alltså, vad härligt det var när han sa de där härliga sexiga grejerna till mig och min kropp och hur jag var, och att det bara så här, men då måste det ju vara ett one night stand som är fantastiskt. Mm. Alltså du vet, så det händer ju ibland att man säger, men gud, nu hånglade jag med den här killen och så var det som att vi har hånglat för alltid. Mm. I ett paradisiskt miljö. Mm. Och sen så går det några månader, så hånglar man någon annan och bara säger, nej, men ta bort din lilla stenhårda tunga. Och vi, liksom, det här funkar inte bara. Nej. Det blir liksom, det finns ingenting som är så avtändande som ett dåligt hångel. Ja, hur som helst. Men är det så att Micke har sagt så här, men då kan väl du vara otrogen, och så säger du så här, det är inte läge, då blir jag kär.
Nej, men vi kommer att diskutera det här, tror jag, att många har diskuterat med sina partners liksom, att säga om frikort eller liksom så här. Men vi har väl varit inne på några sådana spår liksom, så. Men,
ja, och det biologiska och det moderna, så, och så här, är det verkligen rätt att ligga med samma, varför gör du så mycket om man skulle ligga med alltså, det är en pågående samtal som oftast då kommer från männen, och kommer från kvinnan, då blir det helt plötsligt en väldig rädsla i hemmet, verkar det som.
Ofta verkar det ju vara så i alla fall.
Precis. Va? Vill hon det? Gud, hon är ju mamma typ.
För att binda ihop säcken, Sally Mustang och Mitch Goble, mitt lilla par där.
Har du lite hots for him?
Nej, gud. Nej. Alltså, han är alldeles för liksom, så här, cheesy för mig. Och, så här, de är alldeles för cheesy. Men jag tycker generellt så är jag intresserad av icke-normativa konton, alltså människor som lyfter saker på ett lite annorlunda sätt. Det tycker jag är spännande, och jag tycker det tillför så jävla mycket, och de tillför verkligen ett helt nytt perspektiv, tycker jag, på sexualitet som jag saknar. För liksom det man ser kring sig, det är den här fucking porrdebatten som jag börjar tycka är så jävla tråkig och hemsk liksom. Det är så här, porren som förstör våra barn, och porren hit och porren dit, och liksom hela vårt samhälle är ju extremt porrskadat, och sen är ju vårt samhälle också så här, sexualiserar ju kvinnor på ett sätt liksom, för att gå kapitalismens väg vägar på något sätt. Det är superhärligt med såna här konton. Det är inte bara de jag följer, det finns andra också så här, som nu har ju de mycket mer i content än sex i sina konton.
Men det är ändå av det, älskling.
Nej, det är
Mitch Camuni, Fredula. Nej, men det enda, om jag nu får vara djävulens advokat, när man läser då Sally Mustang och Mitch, då är det så här, vi anser att livet borde vara mycket mer så här, dansa, sjunga, yoga, gå i skogen, bla bla bla. Och ofta är det ju så att när man tittar liksom på deras så här konton liknande, så är det väldigt sällan som man ser så här, hej, vi bor i en trea i Hägersten och har 2 snoriga ungar och en jävligt jobbig svärmor och lite dålig ekonomi. Utan det kräver, jag kan känna så här, när man är nykär, då är man ju Sally Mustang.
Ja, men är inte så här, typ det mesta av det vi vill göra på
Instagram.
Men anledningen till att man konsumerar vissa konton på Instagram, det är också för den där känslan av att så här, oj, allt är möjligt. För det är ju, han kommer ju, om man har följt dem länge, så har man ju som fått följa deras livshistoria också. Att han är ju så här, kommer från skitkackig, han är verkligen ett maskrosbarn. Kommer från så här kackig, australiensisk liksom, underklass typ. Och ändå lyckas ta sig därifrån och bli ett konstnär. Och livnär sig på sin konst. De är inte rika, men de har valt att leva ett liv som är väldigt enkelt, men väldigt vackert. De är väldigt så här, estetiskt intresserade. De håller på att fotografera jättemycket. Och så här. Och hon är ju då yogalärare och också konstnärer. De säljer yogamattor med sin konst på. De livnär sig liksom på sitt hantverk och på sin estetik.
Ja.
Det är liksom hoppfullt att så här, man behöver inte bo i en trea i så här Hägersten. Nej. Och hata sin svärmor och leva ett pissliv. Kan faktiskt bara så här, kasta loss och bo i tält. För de är ju mycket så här, att de har bott i tält och sånt. Då.
Men de bor också i Australien.
Ja, det är precis. Nej, det är svårare att göra.
Vi bara...
Slå upp en fucking jävla typ i någonstans bara. Ja, det är svårt.
Se på mig bara, Mitch. Han bara, jag har rimfrost i skägget. Ja, det blev... Det är ju det visuella som är lättare. Det finns en anledning till att människor som har bott liksom utanför samhället på öar och så här... Försöker skjuta en med små giftpilar när man ska komma över och bara säga, men gud, God is here on the island. Man bara säger, kom inte hit, vi har det gött.
Ja.
Det här är gött.
Det var så jävla bra här. Så kom inte ut och liksom förstör.
Ja, nej, men jag tycker också det här att det är därför det är så jävla viktigt att ibland vara ensam med sin partner. Om man har funnits en passion så kan man ju ändå ganska ofta komma tillbaka där. Sen kan det bli som när du berättade att du hade ryggskott och så här. Ja, det kanske är vissa sordin på stämningen, men det är ju viktigt, när vi var hemma här veckan själva och hade då sex i ett tomt hus.
Ja, det är uppringande.
Ja, dels fanns det inga grannar, vilket liksom ingen kunde höra oss skrika. Och dels inga barn. Och jag måste ju säga att jag hade nästan glömt bort. Sen om man bor på hotell kan man ju inte heller bara... Liksom bara hello, are you all right, miss? Alltså, det går ju liksom inte heller, utan det är inte så ofta man kan släppa loss.
Nej.
Och vi var båda så här chockade efter att vi kollade på varandra. Vi var så här, helvete, det där var härligt typ. Vad hände? Vi var topp fem. Vi var liksom så chockade för att få liksom släppa loss och låta lite, inte så här gömma sig under liksom tecken och bla bla bla. Det är det som ändå är så fantastiskt tycker jag, att man kan ju också tänka lite mer om det termen. Förstår du vad jag menar? Man kan ju på något sätt fucka upp sin mind. Och som du kan kolla på såna här konton och tänka lite på sin partner på ett erotiskt sätt. Mm. Det är ju lättare än bara säga, men nu kom du sent liksom. Och säger, ha, såg att tvätten inte var... Man har ju också ett ansvar och en skyldighet gentemot sig själv och sin partner. Och inte vara en surkärring. Det är som Rickard Olsson sa till mig när vi satte bilen på vägen till Motala. Det är svårt att vara kär i någon som är arg. Och jag tänkte på det så mycket. Jag bara såhär, okej, jag är ganska arg hela tiden. Och jag förstod precis vad han menar. Men där finns det också, tycker jag, en korrelation mellan könen. Att det är såhär, om en kvinna är då PMS eller missnöjd, då ska det vara okej att av samhället, för att hon får vara det. Men om en man skulle bete sig faktiskt, om vi skulle försvara mannen lite på det sättet, och vara sur och hit och dit och aggressiv och... Det finns ju en rädsla i den aggressiviteten som PMS och liknande har, som faktiskt är ganska obehaglig. Och om en man skulle bete sig så liksom 2-14 dagar i månaden, då skulle han anses som en jävligt obehaglig människa. Skulle inte bli bjuden på många middagar, skulle inte vilja ha många som klippte honom eller få vara med i filmer. Alltså förstår du? Ingen skön snubbe att bjuda på middag.
Nej, men absolut.
Men så tänker man ju inte.
Nej. Men det är väl just för att vi har en förklaring så att man tänker bort det. Man är så här, ja, nu är hon förbannad och vill göra slut igen. Och så, ja. Eller liksom, jag har ju kompisar som har så här galen PMS. Man kan verkligen känna när man träffar dem så här, nu är den här, vad trevligt, kul. De är så här missnöjda överallt. Och det är också det någonting med människor som har det här ångestpåslaget eller en liten depressiv touch. Att så här, de tycker att allt är tråkigt, inklusive en själv. Ja. Så att de tittar ju på en som att man är liksom en soppåse typ. För att det är så här, men gud, ja, för att de tycker liksom inte att någonting är kul.
Nej.
Så att även det här mötet som man kanske har sett fram emot tycker de bara är pisstråkigt. För att allt är tråkigt.
Och även människor som bantar eller har en vit månad. Så här.
De är också jättekul.
Men det är alltid tänkt så mycket så här, men modeller är så korkade. Och så har man glömt äta en dag eller så här, ska jag hålla igen lite. Man säger, vad sa du?
Man har typ också så här hörselhallucinationer. Det börjar så här tjuta i öronen.
Nej, men det går så snabbt när man ska hålla igen lite. För att man bara så här, gud, nu känns det som jag har bantat i 7 år. Man bara så här, ja, men du har inte ätit något sen lunch. Så jag tar lugnt. Jag är inte en person som klarar av att inte äta för att hålla igen. Liksom, det funkar inte på mig. Eller nej, kanske inte funkar på någon.
Men vem fan funkar
nej,
på?
Men
eller du måste komma in i ketos. Som precis. Du säger. Min granne tjatar mycket om det. Hon säger såhär, ketagen, fettighet helt enkelt. Man går in i ett så här tillstånd när kroppen lever på kropps eget fett.
Mm.
Och man börjar stinka ammoniak i käften.
Det hände under Vätternrundan. Men jag började såhär, jag svettade så mycket och var så stressad och åt den här grejen. Så precis så kände jag bara såhär, nej men vad fan hände nu? Nu är jag en ammoniakhexa. Man sa det till Rickard, han bara, du har kommit in i keto. Du har kommit in i keto.
Men det är så
jävla
sjukt.
Jävlar vad det gick fort. Jag cyklar på. Nej men jag förstår att det finns liksom sätt att komma upp när så här, ja men
man blir så här high on, ja men du får så här kroppsregler.
Ja, men de är sitt kompis som har fastat, de är så här hallelujah to praise the Lord I can fly. Men men att de tre dagarna tar och tar sig dit, jag vet inte fasen alltså.
Men jag tror inte det är bra att hålla på och mixtra sådär. Det är väl inte för fan inte sunt någonstans. Även om man har liksom överskott av fettdepåer så finns det väl bättre sätt att
nej,
göra
jag
så.
Önskar, ja, men jag önskar att någon hade sagt så här, som så är det för Micke ibland. Han ska göra en roll. Han kan ju inte göra Hamilton och liksom med mage och hänga buk. Alltså, det blir inte trovärdigt.
Fast det måste ju vara så mycket roligare att vara tvungen att äta upp sig inför en roll.
Jag
förstår när de är så här, du ska spela in... Var inte Gud
Robert De Niro har gjort det, såhär, 25 fan. Kilo typ. Nej, det var för vad heter det? Lalala i Bronx.
Ja, just ja. Tjuren i Bronx.
Ja, Tjuren i Bronx. Men det är ju många tjuren kvinnor. Tjuren från Bronx. Men jag tänker också de klassiska bilderna, eller filmerna, Bridget Jones dagbok. Hon checkade upp sig 25 kilo. Och sista filmen torkade hon inte, så då sket hon i.
Nej, det var så jobbigt att käka pizza.
Men då tyckte inte att, det var så konstigt, då tyckte inte jag att filmen var lika härlig. Det är också löjligt.
Men var det inte Leo DiCaprio också som gjorde det?
Jo, han är expert på det, men han har ju stannat kvar där också. Men jag tänker nu, om vi ändå ska prata om så här, hormoner, humörsvängning hit och dit, så måste jag ändå säga att jag får göra en liten spaning. Att män och höst är inte den bästa kombon som jag har märkt. När jag bara tittar runt lite så känner
Släng fram din evidens.
Evidensen är inte liksom en urologisk forskning från Australien, utan det är bara det att jag tycker det känns lite som att när sommaren är slut och semestern liksom börjar bli ut och allting ska tillbaka till vardagen. Och då måste jag väl ändå säga att 2021 så är det ändå mycket kvinnligt fokus på ledighet. Kvinnor som fixar det lilla extra, maten, att ungarna ska liksom ha det mysigt och bla bla.
Planerar, strukturerar upp semestern för att den ska funka och flyta.
Och inte alla familjer såklart, men jag tycker ändå med min evidens att det fortfarande är så.
Men faktiskt på riktigt, för att faktiskt lägga lite tyngd bakom det här påståendet, det här är ingenting som vi bara har liksom så här spanat fram, utan det finns faktiskt massa evidens som visar att kvinnor tar merparten av det obetalda liksom hemarbetet i form utav projektledning och struktur.
Det kommer vartannat år
liksom,
typ.
Ja, jämt. Det här är liksom inga nyheter alls. Men din spaning då, det är den här övergången från ledighet till höst, och så här, vi brukar ju säga att juni är en vidrig månad för att det är så här, avslutningar, det är så här, ja, så jävla mycket grejer, det är studenter, avslutningar, konfirmationsprylar och shit liksom, det ska fixas presenter till lärare och så vidare, men jag tycker ju typ att skolstarten är det jobbigaste. Det är uppstartssamtal, det är föräldrar, det är, vad heter det här, kvartssamtal eller utvecklingssamtal heter det ju nu för tiden. Och inskolningar och barn som är ledsna. Och det ska köpas nya regnkläder, det ska köpas nya jumpakläder, det ska köpas SL-kort.
Och så chocken är så här, men gud, nu har du varit borta två kvällar i rad, man är så här... Jaha, just det, men jag har jobbat. Jaha, nu ska det börja tjafsas om igen. Så, ja, du ser inte själv, älskling, men du är typ... alltid borta.
Jag håller med dig. Det är så jävla kul när du sa det. Bara, gud, fan vad de har liksom simmat ur bild, kararna. Och jag pratade på vägen hit med en av mina bästa kompisar som beskrev sin dag idag. Att hon har umgåtts med sin man som ju lider av smärtor. Inte psykiska smärtor då, som min man har. Utan fysiska smärtor. Som också då smittar av sig på hela stämningen.
Men vad är det för... Han har...
Det är oklart vad han har. Han vet inte riktigt igen. Och det var bland annat något som störde henne.
Det är inte golffischia som att det sa.
Nej, det här verkar vara någon form av så här muskel/ledvärk. Och han har gjort tydligen varit på några läkarbesök och ska försöka reda det där. Och det är så pass allvarligt så att han har liksom... Han är verkligen allmän påverkad av smärtor.
Ja, vi var inte liksom nedvärderande här.
Nej. Men det hon tycker är störande, det är att han inte tar större ansvar över att få en diagnos. Att så här, men gud, nu har det gått i 2 månader med det här. Mm. Vad fan, så här, ring till din läkare och liksom se till att de ställer en diagnos. Mm. Alltså du måste ju bli medicinerad, du kan ju inte gå runt och ha ont så här. Det påverkar liksom hela familjen. Och då hade de hamnat i en diskussion. Han hade sagt till henne så här, men fan vad tråkigt det är att jag aldrig kan få vara svag liksom, utan att du ska bli så påverkad av det. Och så resonerade hon lite om det, så kan det vara så att jag är så högkänslig liksom, att jag tar in det här. Men då slängde jag fram din tes här, så, men är det inte också lite störande att den här typen av då fokusförflyttning till hans smärta och att han då inte är 100% all right ska då dyka upp i samband med skolstart. Hon bara, fan, jag har inte tänkt på så här. Och jag ser det här också. Jag har gjort en liten check.
Ja,
verkligt check.
Hemma
liksom. Hemmavid och runt om i mina kvinnoskikten i mitt liv. Liksom. Och det ser faktiskt väldigt mycket ut så här. Mm. Att det är män med olika typer av då brister kan man säga. Mm. Allt ifrån fysiska då till korta kommande. Någon jävel som hade gått och bryt i foten så här typ 3 dagar.
Fan?
Ja, men alltså snälla, kan du bryta foten någon annan gång än liksom precis innan hela skiten drar igång?
Du bröt av den själv.
Eller min kar då som är psykiskt labil.
Mm.
Och det ingår ju i hans diagnos. Så att jag menar, det kan man inte beskylla honom för. Och det är så typiskt också att liksom den typen av episoder alltid dyker upp när det är så här extra stresspåslag. Det ingår ju också i diagnosen. Men likväl är det ju faktiskt jävligt jobbigt.
Det hjälper inte dig.
Nej, och då känner jag så här, vad kan man göra? Hur ska jag göra? Ska jag bli lite mer förutseende och tänka att så här, nästa gång där ska jag liksom ha bokat upp någon? Ska jag se till att jag liksom har hjälp redan innan vi går in i skolstartsperiod?
Det är för sig smart.
Jag tror fan det alltså.
Ja.
Mm.
Men jag tänker också, en gammal klassisk film, Love Actually.
Ja.
Som handlar om... Ja, olika öden under julaftons dag och kväll och natt. Och då är det ju en skådis som har en bror som sitter på psyket. Och varje gång hon ska göra någonting för sin egen skull, väldigt sällan, nog fan ringer han då.
Mm.
Och han, som att han liksom vibbar av att nu, så här, nu ska syrran tänka på sig själv. Ja, hej, du måste komma till mig, jag mår så dåligt. Så här, okej, ena halv liksom, delen av be hon upp och så här, världens hetaste kille i sängen så här. Okej, nej, vänta, hallå. Och sen just det där, tar upp luren. Och sen är ju momentumet över liksom. Och när jag tittar runt så tycker jag ofta det är så här att det fortfarande verkar vara väldigt bekvämt för många män, säkert liksom omedvetet, att när kvinnan är gravid eller liksom nyförlöst, har bebis in i småbarnsåren, då är det ofta ganska stabilt i relationer, tycker jag, om det inte liksom handlar om psykisk ohälsa eller någonting. Så var i alla fall i min förra relation och även tycker jag nu, att så länge jag har total fokus hemma vid, då är det ändå liksom, ja, då är det ganska harmoniskt, för då blir man inte så störd på om någon bara ligger och pillar sig i naveln eller så här, för man är ändå igång liksom. Men sen när man ska så här, lite självständig eller jobbet börjar igen eller man så här, funderar på kanske plugga eller resa eller någonting, då tycker jag runt omkring att då börjar hända grejer. Oj, nu mår jag så psykiskt dåligt, eller nu, oj, helt plötsligt kommer jag på att jag måste göra det här jätteprojektet. Jag har kanske inte hunnit säga det till dig, men som att det liksom finns någonting i den andra partnern som så här, är så rädd fortfarande för liksom den kvinnliga självständigheten. Och jag tycker att Bianca Kronlöf skriver ju det också i sin bok nu, Brev till mannen.
Mm.
Vi ska lyssna lite på när hon var i TV4 häromdagen.
Så liksom, det var som att min telefon exploderade, media hörde av sig. Men när jag började titta på vad de ville prata om, så var det liksom bara struktur, eller liksom, det handlade inte om struktur, utan det var bara på individnivå. Och framförallt kring andra kändisar, så här, vad har den sagt, har den gjort någonting, varför har det varit så tyst bland kvinnliga komiker? Så då blev jag nästan så här, men okej, shit, ni vill alltså att jag ska lämna ut mina kvinnliga medarbetare och snacka skit om killarna, och det är inte jag så intresserad av.
Så mer individstyrd där. Ingen, du såg ett mönster här, det var större än så.
Och så blev jag så här, men vi måste prata om strukturen, men också på ett konstruktivt sätt. Det handlar inte egentligen ens om manligt mot kvinnligt, utan det är så här, vilka reagerar på våldet och vilka gör det inte? För att egentligen är det ju så att de flesta män, när man räknar upp dem, liksom, den feministiska kampen och vad den har gjort, så är de flesta män tacksamma för det. Och skriver också under på, man tycker att sexism är skit, man tycker att patriarkala strukturer är fel för kvinnor och jättejobbiga för sig själv. Men av någon anledning så är man liksom väldigt rädd för det feministiska samtalet. Så att när jag gjorde de här Instagram-filmerna till exempel, så var det många killar som hörde av sig och var så här, shit vad bra, och jag gillar det här, du. Men sen när jag tittade på deras sociala medier så var det liksom helt tyst. Och 5 veckor senare så hände det här fruktansvärda, att det var 5 kvinnor som hade blivit mördade liksom, under en väldigt
kort liksom, tid.
Och då var det också helt tyst. Så jag blev så här, vad är det som gör att män inte vågar ta avstånd, inte ens ge beröm, utan att man är tyst? Och den tystnaden är ju faktiskt livsfarlig, för att jämställdhetsarbetet, vi är helt och hållet beroende av att män vågar ge sig in.
Vad tror du anledningen till då att de inte vågar kommentera offentligt? Alltså de som håller med?
Alltså det är ju ett väldigt hårt debattklimat. Alltså jag är själv, jag tänker att det är därför innan ens du hinner säga den första eller frågan börjar grina. Liksom. För att man är nervös från alla håll och kanter.
Ja, hon har alltså skrivit en bok efter hon skrev brev till Soran Ismail, där hon liksom på något sätt efterlyste en diskussion och liksom ett erkännande av att det fanns ett sår och vad gör vi åt det, istället för att vi ska liksom dels inte låtsas om det och sen bara liksom kasta folk åt vargarna ungefär. Och då fick hon ju massa propåer, som hon säger här också, ett förlag och tv-produktioner ville att hon skulle då hänga ut sina kvinnliga komikerkollegor. För det var ju väldigt tyst om MeToo.
Sina manliga?
Nej, kvinnliga också och manliga. Aha. De kvinnliga som hade blivit hennes kompis som hade blivit utsatt för det här då.
Ja.
Och då sa hon att det var liksom ingen som var konstruktiv. Så vad kan vi göra för att verkligen få igång ett samtal och en förändring? Och hon sa att många killar och kollegor så hörde av sig. Så, fan vad bra Bianca, nu kör vi. Och så gick hon in på deras konton. Och där speglade sig ingenting. Att de tyckte att så här, man måste stå upp för tjejer som blir missande, bla bla bla. Så då har hon skrivit en brev till min ofödde son, brev till farfar, bla bla bla. För att liksom fortsätta diskussionen. Och jag tänker om allt det som vi pratar om idag. PMS eller rädsla för självständighet. Eller oj, nu när du hade behov av mig, då klarade inte jag riktigt av att steppa upp. Att det på något sätt handlar kanske om ett öppet sår, att männen är väldigt rädda för att kvinnan ska så här, just ta över liknande. Och runt om i världen, Ryssland, var vän är, så har ju kvinnorna liksom tagit över. Och då kommer ju den här nya boken Incelmannen och liknande. Så här, just att ja, den enda gången någon har rört mig, det var när jag var hos läkaren och hon tog på min arm, och det tänkte jag på i flera veckor. Så det finns ju också något otroligt mörker i det här. Att det är så många män som känner att de inte kan liksom hantera känslor eller kärlek, utan istället väljer att sitta hemma och bli liksom kvinnohatare och spela krigsspel. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är svårt. Och de män som verkligen behöver prata om det, det är ju kanske inte komikerna som står på scen och får applåder. Alltså, det kanske är de män som verkligen, verkligen mår dåligt. Alltså, det är väldigt tyst, massiv tystnad kring det här, tycker jag, som det börjar benas lite. Och det är ju ett sår som finns där, att det har varit så många tusentals år av patriarkalt svineri liksom. Så att man måste ändå ha lite öppet hjärta, och det har ju Sally Mustang.
Det kan man minst sagt säga. Det är inte bara hjärtat som är öppet än.
Det är mycket. Det kanske man också ska bli lite bättre. Ja, vad säger du, frugan min?
Men alltså, vi får tacka för oss här, tror jag.
Och dela gärna mer av era PMS och PMSDM, höll jag på att säga. Och ja, hur ni gör för att hålla relationen levande. Och om ni har lite samma spaning som oss, att lagom till första lövet faller, så faller också männens
energi.
Potens, tänkte jag säga, men det kanske inte gjorde. Energi. En liten spaning. Vi vet inte om den är sann.
Nej, det vet vi inte.
För jag har en forskningsstudie. Caroline, ska vi behöva en mil? Puss och kram, tack för att ni lyssnar. Hejdå.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.